Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då säger vi hjärtligt välkomna till Spelpodden idag, fredag den 5 april, där jag, Fabian Jalkemo, gör programledardebut i Thomas Wilbachers frånvaro, som har tagit pick och pack och familj och hela faderullan och dragit till Paris. Men en sak som inte förändrar sig i Spelpodden är att jag har Daniel Olenklint med mig. Hur är läget?
Jo tack, det är bara bra med mig. Det är ju en speciell period vi går in i nu, Allsvenskan, andra omgången. Champions League, slutspelet runt hörnet och så full fart i de stora ligorna. Så att det finns att göra om man ska analysera fotboll.
Ja, nej, men att prata om också. Jag pratade med min poddkollega Robin Bylund om det var förra veckan. Att jag tror att det är en vecka nu, eller en midweek, in till att de internationella ligorna slutar som det inte spelas fotboll. Annars är det midweek-omgångar, det är släpande omgångar och det är dubbelmöten i Champions League, både kvartsfinal och semifinal. Så är man trött på fotboll, då är man inte rätt ute nu när vi avslutar hela vägen in i juni, när faktiskt Champions League-finalen spelas just den 1 juni då.
Så är det.
Vi kan väl börja och gå igenom. Det har varit en ganska bra vecka förra veckan. Det var överspel på Hammarbys hemmapremiär. Det var underspel på Wolverhampton bland annat. Är det något du känner att du vill som du kände extra starkt på förra helgen som det gick bra för?
Ja, men det var nog den där överspelet i Hammarby. Det var ju inspelat där redan innan 30 minuter och... Det är ju ingen nyhet att Kim Hellbergs Hammarby kommer att vara väldigt offensiva den här säsongen och kommer faktiskt att komma tillbaka i ämnet när det gäller Hammarby när vi pratar allsvenskan här lite senare.
Spännande, och du gick ju faktiskt ut och flaggade på Twitter att du såg mer spelvärde i allsvenskan och känner ett större intresse för det. Så det är något som jag som konsument, som konsumerar dig också, ser fram emot att följa dina rekar i allsvenskan. Jag ska faktiskt säga att jag fick lite fåglar som viskade om Norrköpings startelva förra veckan, där både Totte Nyman och Arnor Traustason saknades. Så jag gick in och la både rak och minushandikapp på Malmö inför matchen. Så den satt man väldigt fint på, och det gick ju väldigt bra för Malmö som faktiskt pulveriserade Norrköping. Även om spelet kanske inte visade, så var Malmö direkt överlägsna resultatmässigt.
Ja, det var bra info du hade där. Nästa gång du har den så får du skicka vidare den till Skåne, för den hade inte jag. Tämligen överlägsna. Ett ganska naivt Norrköping som visserligen hade en boll i stolpen där vid ställningen 1-0. Det kan ju såklart förändra matchbilden, men sammantaget så vann ju Malmö den matchen väldigt enkelt.
Verkligen, och det kändes som att man ändå gick på halvfart. Jag har hört debatter efteråt om att Norrköping imponerade, men det kändes verkligen som att när matchen var avgjord så gick Malmö på halvfart och hade kunnat blivit blodigare om man hade velat. Vi rör oss väl över till de brittiska öarna, där det är väldigt intressant om både Europaplatserna men framför allt toppstriden. Om vi börjar med att prata spelrekar i England, är det något du har kikat på inför den här helgen?
Ja, jag sneglar mot Bournemouth borta mot Luton. Varför gör jag då det? Jo, Bournemouth har sett bra ut här i två matcher nu efter landslagsuppehållet. Har ju slagit Everton och Crystal Palace i veckan. släppte bara en XG på 0,2 till Crystal Palace och såg väldigt defensivt solida ut. Och framåt vet vi att de är duktiga med Solanke i spetsen där. Vad som också var intressant var att man roterade på ett par positioner den elvan och man spelade tisdag. Jämfört med Luton som spelade här i onsdag och förlorade mot Arsenal. Så att plus av vila, bredare trupp, har kunnat rotera lite grann. Jag tror att Bournemouth har en väldigt bra chans att vinna här. 1,95 får vi på rak seger och det är mitt första speltips den här helgen.
Såg det gällande Bournemouth. De har varit lite svårbedömda. Alltså det är ett lag som jag är mest positivt överraskad för under hela den här säsongen. Jag tycker att Iraola har gjort ett fantastiskt jobb. Men de går väldigt bra. Sen kommer de in i så här lite svagare perioder. Men nu som du säger, man har lite smugit under radarn med den här bra formen. Och man har ju faktiskt 4-1-0 de senaste 5 matcherna. Och Luton, det är charmigt. Men jag tycker att man märker oavsett poängavdrag så både Nottingham och Everton är mer välfungerande och framförallt mer rutinerade lag. Så jag tycker att Luton, hur charmigt det än är att de gör det så bra efter förutsättningarna, så det blir tufft in i mål för dem, här verkligen känslan.
Ja, men det blir det. Och dessutom har de ju ett flertal viktiga kuggar på skadelistan och haft ett tag nu. Så att den truppen man har kvar, de får gnugga rätt hårt de spelarna. Nu blir det ju tredje matchen här på 8 dagar och bara 2 dagar att återhämta sig inför den här hemmamatchen. Så ett lag som Luton då, som lever mycket på sin energi, tror jag inte kommer att komma upp i sin maximala nivå här. Så sammantaget bra känsla här för bortalaget.
En snabb fråga gällande det där, när vi har så här tajt spelschema för alla lag, även de som inte spelar i Europa, de här med midweek, nu när det har varit midweek, tisdag, onsdag, torsdag i Premier League. Hur mycket tar du i beaktning när du bedömer att de här lagen inte är vana att matcha så hårt och har inte lika breda trupper som de lagen som är byggda för att spela i Europa som ligger i toppen?
Ja, men väldigt mycket. Jag har ju genom åren varit väldigt noga med att titta på spelschema, titta på trupper, titta på belastning och kanske även spelsätt. Sådana lag till exempel som Tottenham som pressar väldigt högt och har väldigt många maxlöpningar i sitt spel, de kommer att få extra mycket problem tycker jag när man matchas tätt, så att det är definitivt en stor faktor och det är väl antagligen det som gör att jag väljer att luta mig då mot Bournemouth, inte bara såklart spelschemat, i grunden är Bournemouth så pass bra att man ändå kan vinna mot Luton, men jag tycker att spelvärdet finns där tack vare då att man har den här extra dagen vila och dessutom har kunnat rotera, ha en mycket, mycket bredare trupp än vad Luton har med tanke på skadorna i hemmalaget.
Kul att höra de här tankarna. Om vi går vidare i Premier League då, har vi någon mer spelrek i helgen?
Ja, jag har en till och vi ska in på undermarknaden igen. Kanske låter farligt att kliva in på under när Aston Villa spelar. Aston Villa tar ju emot Brentford, men tycker jag har några vettiga argument för underspelet. För det första ser ju ut som att Watkins återigen saknas i Villa. Det vet vi är deras absolut bästa offensiva spelare. Sen har vi även ett Brentford. Jag vet inte om du såg dem i veckan, Jalkemo, men de var väldigt taktiska mot Brighton. Det var inte alls samma offensiva framåtlutade spel som man hade mot Man United i matchen innan, utan nu valde man att dra hem sina ytterbackar, då spelar man med en fembackslinje, dessutom flyttade mittfältarna lågt ner i banan, ströp ytorna framför sin egen backlinje och det var en ganska chansfattig match som också slutade 0-0. Och jag tror att Brentford kan vara ganska intresserade av ett oavgjort resultat här igen, därför att man har Sheffield United hemma i nästa omgång. 3 poäng där, då har man i stort sett säkrat det här kontraktet. Man har ju varit farligt nära nedflyttningsstrecket. Så att Watkins out, ett Brentford-försvar som har sett förbättrat ut på slutet, gör att jag spelar under. Och linan här är ju ganska hög. Under 3,25 kan man ju då spela till 1 och, ska vi få ett uppdaterat odds här, 1,83 kan man hitta på under 3,25. Det innebär då halv vinst om det blir exakt 3 mål, full vinst om det blir 0, 1 eller 2 mål i matchen.
Och det skulle sägas alltså till att börja med när du tar den här Brighton-matchen. Brentford hade ju alltså, jag tror att det var 82 touchar i offensivt straffområde mot Manchester United förra lördagen. Den här summan låg ju på typ 18 mot Brighton. Och vi vet ju, jag kommer ihåg när Thomas Frank gästade Monday Night Football, om det var tidigare år, så visar ju han där hur de ändrar spelet när de tros vara spelförande i matcher. Och att de har ett väldigt framgångsrikt recept när de möter på pappret bättre lag, framförallt på bortaplan med den här fembackslinjen du är inne på. Jag tror att man har den respekten fast de Villa. Alltså Villa är ett av Premier Leagues absolut bästa hemmalag. Och inte nog med bara Watkins, det är även en väldigt skadedrabbad trupp även offensivt. Så jag gillar verkligen det här och tror att det kommer bli väldigt tillknäppt. Även om jag håller Aston Villa som favoriter i matchen, så mål, snålt spel gillar jag verkligen.
Precis, och då ska vi tänka på att marknaden har verkligen då räknat att det blir mål. Vi får alltså under 3,25. Det krävs alltså 4 mål eller fler i matchen. Det är trots allt Premier League vi pratar om, även om det kan vara ren Hawaii i den ligan ibland. Vi såg ju Chelsea United igår, så
det är
lite mer kontrollerade lag här. Och som sagt, att vinna på sitt spel även om det skulle bli 3 mål, det känns ganska tacksamt på förhand.
Om vi pratar lite toppmatcher i Premier League då. Det är ju 3 lag, Manchester City, Arsenal och Liverpool det står mellan. Vi ska komma in på Brighton mot Arsenal som även är med på veckans Big Nine-kupong. Men om vi börjar med Manchester City som börjar den här Premier League-omgången 13.30 på Selhurst Park mot Crystal Palace. Crystal Palace som har blivit ett litet buggigt team för Manchester City. Tar man det här någonting i beaktning eller ser man bara ett extremt fräscht Manchester City med två frustande Kevin De Bruyne och Erling Haaland som kanske inte har visat formen men fick 90 minuter rotation nu i midweek mot Aston Villa.
Ja, jag själv lägger inte någon jättevärdering då vid att Palace har haft det relativt enkelt för City de senaste åren. Men det är klart att det är ju ingen negativ faktor i alla fall om man nu är intresserad av plushandikappet här. Som du säger, Palace gör det ju ganska bra. Bytte ju tränare här, Roy Hodgson, som fick lämna för ett tag sedan, ser väl försiktigt förbättrat ut. Mer än så kan jag nog inte uttrycka det. Men man har ändå kvalitet i Esse som ju nu är skadefri. Dessutom Olise som ju ryktas till väldigt stora klubbar. Han är ju tillbaka i truppen. Jag tror inte han startar. Han har ju haft flera muskelskador under säsongen. Men ändå ett skönt trumfkort att slänga in kanske med 15-20 minuter kvar. Och som du var inne på, De Bruyne och Haaland vilades ju här i veckan mot Aston Villa. Troligtvis startar de här. Men man ska då tänka på att City har ju Real Madrid runt hörnet. Alltså redan på tisdag. Och det är klart att det kommer krävas mycket energi i ben och huvud inför den tuffa bortamatchen. Så att jag tror nog att Pep gärna säger att man leder den här matchen kanske med 1 eller 2-0. Och sen kanske man går ner lite grann i växel och försöker bevaka den där ledningen. Jag tror inte att det är någon match där City bara springer på ända in i kaklet och jagar många mål. Utan man kommer ha Real-matchen i bakhuvudet här i andra halvveckan.
Det ska bli kul att se Manchester City nu, för snacket hela den här säsongen har ju varit att det är inte samma Manchester City som det trippelvinnande förra året. Det är Gündogan som saknas, KDB har varit skadad, inte kommit upp i samma standard. John Stone som är vital för det här laget har missat stora delar av säsongen och nu även Kyle Walker. Men man får inte glömma, City har varit i den här positionen tidigare och gått rent härifrån. Så det är ju nu man ska skilja agnarna från vetet och det var här Arsenal tappade förra säsongen. Så det ska bli extremt intressant att se om City, trots att man inte ser lika bra ut, kan göra samma run som man hade förra året. Vi går till söndagens stormöte där jag satt väldigt med dåligt självförtroende från det 3 eller 4 veckor sedan inför landslagsuppehållet när vi skulle ta emot Liverpool på Old Trafford. Nu är det ett möte i ligan efter gårdagens, ja vad ska man säga, den historiska förlusten mot Chelsea där Manchester United leder matchen med 3-2, 99-70. Och lyckas på något sätt förlora. Samtidigt som Liverpool kommer från 2 segrar. Kanske inte jätteimponerande, men likväl 2 segrar. Krampaktigt lite mot Brighton och sen senast även mot Sheffield United. Stabila segrar, men inte imponerande om man jämför med kanske Arsenal och Manchester City segrar. Vad är känslan i den här matchen? Så är det något spelvärde till att börja med?
Ja, jag kan ju säga att jag själv satt och försökte komma in på Liverpool här under gårdagskvällen. De handlades ju till runt 1,75 innan mötet där mellan Chelsea och United. Men jag var lite för långsam. Det hann droppa innan jag hann lägga mina kronor på Liverpool. Men det är 1,67 just nu och det är ingenting som jag spelar pre. Möjligtvis jag kan kliva in live i den här matchen om jag ser att Liverpool dominerar. Men inga spelrekommendationer från min sida med tanke på att Liverpool har droppat. Men vi kan väl ta skadesituationen i United. Det ser ju anmärkningsvärt ut. Det kan ju vara så att egentligen bara Harry Maguire är en skadefri mittback, eller hur?
Ja, nej men exakt. Både Rafael Varane gick ut i paus igår. Johnny Evans spelade väl 20 minuter. Lisandro Martinez kom tillbaka och spelade 20 minuter mot Brentford. Skadade sig på träning och sen Victor Nilsson Lindelöf skadade också en månad. Så Willy Kambala väntas väl starta tillsammans med Harry Maguire. Jag la faktiskt den här som är ett av tre ben i vår trippel på Rule Britannia, men då fångar jag ju som sagt oddset som du var inne på. Nu har den ju sjunkit och 1,68. Man ska ändå, hur ser du på det här? Jag hade den här diskussionen med Robin idag och Pierre Hertin som håller på Arsenal, att många säger att Arsenal har tuffa spelschema och sen pekar en del på att jo, men Arsenal är ett mycket bättre fotbollslag än vad Manchester United och Spurs är. Man säger att det är svårt att möta de lagen bara för att de heter vad de gör. Jag vill ju väga in i att den här rivaliteten betyder någonting. Skulle lagen ställas upp på en neutral plan med vita tröjor och de inte visste vilka varandra var, så skulle Liverpool vara överlägsna favoriter. Men folk underskattar att den här rivaliteten, att Manchester United kan stoppa Liverpool från att vinna ligan. Så hur mycket ska man ta sånt här till beaktning när man spelar inför en match?
Ja, men lite grann ska man definitivt göra det. Det är klart att det här är ju, jag ska inte säga säsongens match, och det är ju en klyscha. Säsongens match hade ni väl i FA-cupen där när det verkligen betydde någonting. Men det är klart att det skulle ju vara ett litet lyft på en annars svag säsong om man kunde spela bort Liverpool eller sänka Liverpools chanser här i titelracet. Så det är klart att Liverpool, eller att Man United-spelarna kommer att komma in med full energi här. Men frågan är hur orken är. Jag tyckte de såg trötta ut i slutet mot Chelsea. Det var en bortamatch. De skulle resa hem till Manchester under natten. De får egentligen bara fredagen och lördagen på sig att förbereda sig. Så att jag är inte alls säker på att energinivåerna är påfyllda heller i United. Vi vet att det kostar väldigt mycket energi om man ska försvara sig mot Liverpool. Så att sammantaget en väldigt stark favorit. Även om jag då hade velat ha över 1,70 för att kunna spela och rekommendera spel på Liverpool.
Är det lite förvånande? Arsenal gjorde ju en väldigt snygg rotation hemma mot Luton och luftade i stort sett halva laget. Liverpool luftade i stort sett bara ändå av de tänkta startspelarna mot Sheffield United, som är ett extremt begränsat motstånd på Anfield. Är det något chockerande efter att man hade ju avgjort i Europa League-matchen senast? Salah spelar 90, Szoboszlai spelar 90, Robertson spelar 90 och sen så åker man till Old Trafford och känner liksom att pressspelet sitter inte riktigt i slutet och att man var riktigt trött i andra halvlek. Jag reagerar på det i alla fall i matchen mot Sheffield United.
Nej, men det är mycket intressant det där. Vi kan ju bara ta kort med Arsenal där. Man kan säga att Luton-matchen låg alltså inklämd mot Man City borta, Brighton borta och sen även då Champions League-mötet här på tisdag mot Bayern München. Så att med det i hand så var det kanske inte förvånande att Arteta valde att rotera. Sen kanske han roterade lite mer än vad jag trodde. Det var ju flera keys som bänkades där. Överraskande därmed med Liverpool som du säger. Jag tror ju att Klopp ville att man skulle ha 2-0 här i 60-50 minuten och sen kunna ta ut sina stjärnor. Nu stod det istället 1-1 i 60-50 minuten och man fick helt plötsligt trycka in ännu mer energi i den matchen. Så jag tror nog det var en liten missräkning av Klopp att den här starka elvan inte kunde avgöra tidigare mot Sheffield United. Nu fick man ju verkligen slita nästan in 90 minuter.
Håller alla tummarna att de är extremt slitna på söndag 15.30 när matchen spelas. Vi går över till vår älskade allsvenska och Jag har kikat lite på ett spel här som jag vet att även Toto-svenskan gillar. Se vad du har för tankar här. Bromma pojkarna spelar på Tele2 på hemmaplan för dem då, eftersom Grimsta, jag vet inte vad det är, om den byggs om eller om det är säkerhetsskäl mot AIK. AIK som var AIK hemma mot Västerås i premiären. BP vann med 4-0 mot Gais, även om siffrorna kanske var lite missvisande sett till underliggande siffror. Jag gillar ju underspelet till dryga 2 gånger pengarna på den här. Under 2,5, nästan 2 gånger pengarna på den här matchen.
Ja, intressant. Jag har inte tänkt så mycket på underspelet här. Men kan väl konstatera det som du är inne på att spelas på Tele2. Och som jag har förstått det ska väl även AIK-fansen bojkotta matchen.
Stämmer.
Vilket ju kan vara en liten faktor faktiskt för att tempot ibland kan bli något lägre än när du har en stor bortaklack som driver på tempot och spelarna lite grann. AIK kommer ju att vara ett underlag till motsatsen bevisas. Jag tror att det är den änden du tänker framför allt, eller hur?
Ja.
Och med det i handen så kan jag absolut köpa det du är inne på. Du får ju då 206 på under, 2,5. Och det går ju definitivt att motivera att det här skulle vara minst 50% på att det blir under 2,5. Och således har du ett övervärde då till 2,06. Så att jag är inte emot din tanke, även om jag inte har marinerat den allt för länge.
Och om vi går över mot satsen till underspel då, så vet jag att du har kikat på överspel nere i Malmö på söndagen när Malmö tar emot Hammarby.
Ja, men det stämmer bra. Det har väl inte undgått någon som hänger med i Allsvenskan att Malmö är lite mer vertikala, lite mer framåtlutade den här säsongen. I fjol var det ju vissa matcher där det blev väldigt passningsorienterat och en ganska långsam fotboll mot ett samlat motståndarförsvar. Det går snabbare i år, man fyller på med fler spelare på offensiv tredjedel, och titta på det där målet som gör till exempel, det är väl 2-0 målet där, va, som är offside, men där har man alltså sex spelare i eller precis utanför straffområdet på en omställning, och det säger ganska mycket om Malmö 2024 tycker jag. Hammarby pratade jag länge om förra veckan, det är ju garanterat ett lag som kommer att vara involverad i målrika matcher. Inledde ju med 3-1 här hemma mot Kalmar. Jag tror inte att Hammarby kommer att förändra allt för mycket taktiskt, trots att man möter Malmö på bortaplan. Utan man kommer att försöka spela upp bollen från målvakt backlinje och spela med bra bredd i sitt anfallsspel. Och då är ju också risken att man blir straffade. Så att, jag tycker att den här linan som är 3,0 Asian då är helt okej. Okay. Vi får 1,96 på det här spelet, och för er som inte känner till så innebär spel på över 3 att man har pengarna tillbaka om det blir exakt 3 mål. Vi behöver alltså 4 mål eller fler. Men jag har en väldigt stor känsla och tilltro till att det här blir öppet och målrikt. Så att över 3 Asian 1,96 är en spelrek från mig mellan Malmö och Hammarby.
Gällande Malmös premiär mot IFK Norrköping så är det många som har reagerat på att Norrköping vinner possessionet. Tror du att Malmö kände att Norrköping var så extremt valpiga med så många avsaknande spelare på centralt mittfält att man lät dem göra det och liksom kontrade på ett dödligt sätt? Eller var det en matchbild som Rydström kanske i grund och botten inte var så nöjd med för att han vill kontrollera spelet?
Jag tror det ligger lite grann i Malmö, men jag får gissa Malmös lite förändrade spel.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stil 2024, att man kan överlåta bollinnehavet till motståndarlaget. Så länge man står tillräckligt högt, tänker jag. Om man inte blir för låga själv. För är du för låg själv, då får du långt upp till motståndarmålet. Men Malmö står ju relativt högt. Låter Norrköping ha bollinnehavet. Vinner bollen på mittplan och sen går det fort. Framförallt har du både Busanello och Stryger Larsen som väldigt offensiva ytterbackar som kliver högt så fort Malmö vinner boll på mittfältet. Så att, jag tror nog att det fanns en tanke från Rydström där att låta Norrköping ha en del boll och sen vinna den på mittplan och kunna ställa om.
Ja, en intressant premiärmatch och ett väldigt stort test för båda lagen som imponerade i första matchen. Om vi går till måndagen då, stor match som sticker ut på Tele2 Arena där Djurgården tar emot BK Häcken. Jag vet att du inte har någon spellek här, men om vi bara pratar matchbild, är Djurgården så bra som man får känslan av efter Svenska Cupen och premiärmatchen mot Göteborg?
Jag Jag tycker det, även om kanske inte Göteborgsmatchen sa allt för mycket. Göteborg var ju väldigt aggressiva där de första 25 minuterna innan det här röda.
Kan man lugnt säga. Även på det röda.
Anmärkningsvärt att man kan ta ett sådant andra gult kort. Det lärde jag mina tjejer här i Borg BFK när de var 10-11 år. Att sparka på knäna är inte det man ska göra. Väldigt slarvigt rött kort. Och sen kontrollerar man i matchen efter att man får straffen där. Så att, det sa väl inte så mycket tycker jag ändå. Med tanke på den där tidiga utvisningen. Men jag gillar ändå vad jag ser i Djurgården. Man har ett stabilt mittbackspar. En ganska bra målvakt. Och så har vi ju en Bergvall som är lite för bra för allsvenskan just nu. Så det är klart att det ser bra ut i Djurgården. Och de ska ha en bra chans mot ett Häcken som jag åkte på en plump här. Förlorade hemma mot Mjällby. Men jag tror att Mjällby är lite bättre än vad de flesta har koll på. Noterbart här är att marknaden släppte odds på över 2 gånger pengarna. Nu är Djurgården nere i 1,78, så att det har kommit väldigt mycket pengar på hemmasidan här de senaste dagarna.
Det är intressant med Djurgården. Jag tycker att de, som sagt, Göteborg gör väldigt bra första 20 minuterna innan utvisningen. Men jag tycker även att Djurgården ska ha cred för att man är så dominant och gör det så pass bra med 10 man. Jag tycker att man ser kvalitetsskillnaden på de bästa klubbarna i världen och allsvenska lag. För allsvenska lag har så extremt svårt stundtals att spela med 10 man för att de inte riktigt är vana vid det. Så jag tycker att Djurgården gör det bra och man ser verkligen den här individuella briljansen. Även om Gulliksen inte gör en 5+ match så är han även där och gör ett mål. Hymmet har kommit in i bra och Lukas Bergvall som du nämner. Så jag tror att Djurgården går en väldigt rolig säsong till mötes. Vi åker söderut till Italien och med Thomas Wilbacher här. Vad är det man säger när katten är borta? Leker råttorna på bordet?
På bordet.
Ja, exakt. Så vi åker väl till Turin och pratar om söndagens match mellan Juventus och Fiorentina här, va?
Jag hade ju aldrig vågat att lämna klart på Juventus här med Thomas på plats. Jag passar på nu. Skämt åsido. 1,86 får vi hemma på Juventus mot Fiorentina. Jag har letat febrilt här under morgonen men jag fick det besked jag ville ha. Chiesa i full träning idag. Inga bakslag. Han ska vara redo för spel. Och när du får Chiesa och Vlahovic på topp här i Juventus, ja, då är de faktiskt riktigt bra. De är otroligt viktiga för sitt lag. Fiorentina, jag ska inte sätta mig utcheckad i ligan, men de är alltså på en 10:e plats. De är kvar i Europa. De har ju match här mot, det är väl Victoria Pilsen här om några dagar. Och jag är helt övertygad om att de har prio då på den italienska kuppen. Där man ju mötte Atalanta så sent som i onsdags och Europaspelet. Ligan är i stort sett körd. Man kommer att sluta i mitten där. Så jag tror att ett Juventus som har färre järn i elden. Juventus är ju inte med i Europa den här säsongen. Har en väldigt bra chans att vinna här. Mycket stark känsla för Juventus till 1,86.
Juventus är ju verkligen ett lag. Det är många som har räknat ut Max Allegri och känslan är väl kanske att han inte tränar klubben nästa säsong. Men det är ju verkligen som du säger, det är två helt olika lag när Chiesa och Vlahovic spelar eller inte spelar. För de är ett riskminimerande lag som är väldigt starka defensivt. Men när de saknar sina två talismaner där framme så är de ju iskalla offensivt. Och då blir det ju per automatik dåligt. Så det känns svårt. Det känns ibland konstigt när någon rekar Juventus. Men det är ju verkligen som skillnad på när de här spelarna är med eller inte.
Ja, men väldigt bra summerat. Det saknas ju kreativitet i Allegris bygge. Och det krävs ju då att både Chiesa och Vlahovic spelar. Det går ju att argumentera för att den här duon är ett av Europas 8-9-10 bästa anfallspar. Vlahovics styrka och Chiesas fart. Så att helt rätt. Det var därför jag var så noga med att leta upp inför att Chiesa kunde genomföra dagens träning. Med honom på plan och Vlahovic, ja, då är det värde här till de här oddsen hemma mot Fiorentina som troligtvis siktar på Europa här om några dagar.
Det är känslan. Om vi stannar kvar i Italien innan vi går in på veckans Big Nine-kupong så spelas Derby della Capitale på lördag mellan Roma och Lazio. Roma står som hemmalag. Vad har vi för tankar om den här matchen?
Ja, vi har ju pratat mycket om Roma i den här podden, Thomas och jag. Det är ju spännande att se DDR då, Daniele De Rossi, och se vilket håll han tar i Roma. Det har ju börjat bra. Positiva signaler även i Roma. Det var ju så att Dybala, han kunde bara spela några ynka minuter mot Lecce senast. Och han är ju väldigt, väldigt viktig för Romas kreativitet. Så att vi ser då, jag är inne på Gazzetta nu, läser Probabili Informazioni. och ser att det är Pellegrini som kreatör på mitten, Dybala, Lukaku eller Sharawi framför. Mycket, mycket fin kvartett. Och samma då i Lazio, även där har vi tränarbyte. Igor Tudor har ju tagit över från trötte Sarri. Och jag tycker även att Lazio ser lite piggare ut efter tränarbytet. Så att sammantaget en väldigt fin match att se fram emot. Jag blir absolut inte förvånad om vi ser tre mål eller fler här. Marknaden har ju underfavorit. Men ja, jag är inne på att vi kan se mål här. Ingen officiell rek, men mycket talar för att det blir en offensiv spelbild. Med tanke då på att de tre anfallarna spelar och Pellegrini bakom i Roma.
Så kul vad som hände med nya tränare. Hade du kört den här analysen att det skulle bli överspel för tre månader sedan när Mourinho skulle möta Sarri, så hade jag, nej, då hade jag blivit chockerad, men det hände mycket.
72% bollinnehav till Lazio och plus från Mourinho, så att det är helt rätt. Det är stora, tunga faktorer med de här nya tränarna på tränarbänkarna.
Verkligen. Vi kan väl börja med att innan vi går in på helgens Big Nine-kupong och säga att det blev en ensam vinnare förra veckan som vann drygt 700 000 kronor. Så det är väldigt, väldigt roligt. Något som stack ut på den kupongen är att Dortmund slog Bayern München på bortaplan och att det även blev underspelet. Jag vet att både du och jag hade med tvåan men hade spikat överspelet, så det var lite surt.
Vi jublar ju när Kane gjorde 1-2 där i, vad kan det ha varit, 92 eller något liknande. Det var inte många minuter kvar i alla fall. Men det blev ju bortdömt med någon centimeters offside. Och det räddade ju den här vinnaren då som drog in 700 000. För han hade ju inte varit ensam om det hade blivit ett överspel där.
Nej, det var ju den som stack ut. Brentford, United krysset 20%. Och sen har vi även att Barcelona inte gjorde mer än tre mål hemma mot Las Palmas som stack ut. Men kul att det vinns lite pengar på Big Nine. Vi går över på veckans kupong och vi börjar. Vi sa att vi skulle skjuta på Arsenals tuffa bortamatch mot Brighton tills vi kommer här. Arsenal i dryga 80% sträckat. Lite högt, va?
Ja, men det är det. Vi måste ge att De Zerbis Brighton har sett ganska fina ut. Framförallt i veckan var man ju bättre än Brentford. Var ju kontrollerande i den matchen och låg ju klart närmast segern, även om vi tittar på avslut och XG-siffror. João Pedro där, viktig anfallare, var tillbaka. Spelade dock 90 minuter. Det gör att jag tror att han bänkas här, att man startar med Welbeck. Men det får vi hålla utkik när lineups släpps. Stora frågan i Arsenal är ju om Saka kan spela. Mm. Presskonferensen med Arteta här under fredagen gav ju inga klara tecken på detta. Och Arsenal har ju Bayern München här runt hörnet. Så att, han får nu välja sina strider, den goda Arteta. Han har ju matchat sönder Saka tidigare, eller vad säger du?
Ja, men Osaka har varit. Det har känts som att något inte har stått helt rätt till. Nu hoppas vi inte att Arsenal-supportrar som redan är arga på mig lyssnar på det här. Men det är något som inte riktigt har saknat och det är nu han ska kliva fram. Sen om man har liksom fått en knock eller vad det har handlat om, det vet jag inte. Men som du säger, matcha försiktigt. Jag tror personligen att han startar, att han hade kunnat spela mot Luton om det var en viktigare match. Men att det var en väldigt passande rotation, så jag tror han spelar här. Tuff match. Jag kommer nog Brighton till 8%. Lockar, även om Arsenal, alltså de är så tunga, de har, alltså, jag tror att de har väl 9-1-0 i ligan, eller om det är 8-1-0 2024. Det är bara krysset borta mot Manchester City som är poängtapp, så Arsenal är ju riktigt starka, men jag tycker att 8% på Brighton är för lockande för att inte ha med när jag kollar sträckningen idag på fredag.
Ja, men jag är helt enig, det är ju klart att Arsenal ska vara ganska klara favoriter, men när svenska folket har spelat dem till 80%, då vore det tjänstefel att singelsträcka dem.
Match nummer två, vi var inne lite på den förut med ett underspel på Aston Villa Brentford. Brentford i 9%. Hur mycket ska man locka det, eller måste man välja sina strider? Aston Villa står i 74 som läget är just nu.
Ja, men jag kommer nog att försöka gradera även den här favoriten. Som vi var inne på så är Brentford bra när de kan backa hem och komma med lite omställningar. Och tittar vi då på underspelet där under 2,5 så är det ju bara att spela på 30%. Så det kommer ju garanterat att vara med på mina kuponger.
Mm. Match nummer tre då, Fulham, Newcastle. Newcastle som ändå har kommit igång lite trots ett ganska orättvist poängtapp senast mot Everton när man drog på sig en väldigt onödig straff. Fulham, det Marco Silva ställer till med stor show. Man låg under med 3-0 efter en halvtimme. Gör ett trippelbyte mot Nottingham Forest. Vinner. Ja, nej men verkligen. Vinner sen den matchen med 1-0, om man kan säga det, sista timmen. Vad spontan känsla för den här matchen? Jag vet att du har varit väldigt positivt i Fulham senaste månaden, framförallt med Palinja på planen.
Ja, men precis. Och då får man ju rannsaka sig själv lite grann. Man har faktiskt släppt in 6 mål då på 2 matcher. Det är mot Sheffield och Nottingham, och det är ju underkänt. Å andra sidan slog man Tottenham då i sin senaste hemmamatch på 3-0. Så att jag tror inte att Fulham har gått och blivit ett dåligt fotbollslag här på några veckor. Och det kan vara så att man, nu när man är lite grann i mittens rike, kanske behöver sin hemmapublik i ryggen för att liksom komma in med 110% påslag. Och det kommer man att göra här, för som du säger, Silva var inte nöjd. Han visade det med sitt trippelmöte. Han berättade det i intervjun efter matchen. Det kommer att vara ett väldigt taggat Fulham här. Men får ändå ha respekt för Newcastle, som ju Isak i väldigt fin form. Och får även tillbaka en utvilad Gordon. Han var ju avstängd där mot Everton. Så jag kan definitivt se Newcastle hota Fulham. Och sammantaget så vill jag nog säga att även om procenten är hög, så blir jag förvånad om vi inte ser 3 mål eller fler här. Väldigt mycket talar för att det blir över 2,5 mål enligt mig.
Jag tycker också att det syns på Newcastle. Sven Botman borta resten av säsongen. Joel Linton vital på det där centrala mittfältet defensivt. Det hade man inte gissat på för 2 år sedan, när han var liksom en begränsad anfallare och en floppvärmning, att han skulle vara så viktig för defensiven. Men det har han blivit, så jag gillar verkligen överspelet där. Luton Bournemouth behöver vi inte gå in på. Misstänker att vi kanske kommer ha en spik där.
Stark bortatvåa för mig, 50%, det räcker för att spika.
Wolverhampton-West Ham då? W-derby, om vi ska försöka sno det italienska, att allting ska heta ett derbynamn i England. Väldigt jämnt sträckat, väldigt både på över-underspelet och 1X2. Svår match på förhand att tippa alltså.
Ja, kom lite positiva signaler i Wolves här under fredag eftermiddagen. Presskonferensen där, så dök det upp inför att både Wang och Dawson var i träning. Sen är det väl absolut inte säkert eller troligt att någon eller båda startar. Men ändå fint att få med en sån som Wang på bänken. Vi har ju redan fått tillbaka Cunha, hoppar ju in senast och borde vara redo för start här. Och det är ju extra viktigt då när Neto fortfarande är borta. Så att jag håller nog med både oddsmarknaden och svenska folket här. Det ska vara knapp Wolverhampton-favorit i kraft av hemmaplan och ett något förbättrat skadeläge.
Ett riktigt krismöte på Goodison Park där Everton tar emot Burnley. Burnley känns väl redan ute, medan Everton, de lyckas inte ta de där 3 poängarna, även om de förtjänar det kanske oftare än vad de tar dem. Står i 69% hemma mot Burnley. Ska man gå på att de i grund och botten är ett bättre fotbollslag, eller ska man ha någonting i beaktning med att de lyckas fucka upp det hela tiden, oavsett matchbild?
Ja, jag vet inte var man ska börja, men det är klart att Everton har ju ändå någon sorts förmåga att spela någon cynisk fotboll, och gjorde ju det även i bortamötet där man ju slog det här lite naiva Burnley med 2-0, så man ska nu ha med sig det. Däremot ska man också ha med sig att Onana, som för mig är viktigaste spelaren i Everton, jag håller ju Onana löjligt högt, jag kanske övervärderar honom, men jag tycker att det där är en riktig rising star.
Drömvärmning för Manchester United skulle jag säga.
En drömvärmning för United, det skulle vara helt perfekt på det här sittande mittfältet. Och rapporterna där är ju tveksamma. Han har ju haft en känning här i veckan och byttes av senare. Så att sammantaget, ja, Everton ska vara favoriter. Men vi pratar 70%. Det tycker jag är för mycket. Så jag ser gärna gardering även här. Det rensar bra om Everton inte vinner.
Kollar man senaste 5 matcherna för båda lagen, så har de tillsammans vunnit en match. Så det är inga direkt formstarka lag som möts där på lördag helt enkelt. Så det blir spännande.
Burnley mot Brentford när Reguilón drog ett tidigt rött kort, tror jag. Så att,
exakt.
Det är verkligen lag som har problem den här säsongen.
Verkligen. Tyskland då, Dortmund som slog Bayern München förra veckan. Jag tycker att man är imponerat i Champions League. Jadon Sancho har kommit in efter en tuff start och verkligen visat vilken spelare som finns där. Nu möter man Stuttgart på lördag 18.30. Man ska spela mot Atletico Madrid på onsdag. Hur mycket tar man det i beaktning? Överspelet är extremt högt sträckat här.
Ja, men klart mycket mindre då tycker jag, därför att Dortmund har ju då både haft en vilovecka och spelar inte förrän på onsdag, så att här lägger jag ingen värdering alls faktiskt att man har Champions då i nästa vecka. Det var ju lite intressant med Dortmund där, att man var ju lite mer cyniska i det här bortamötet mot München. Det var ju till och med så att ibland när man fick omställningsläge, man ledde ju tidigt med 1-0, istället för att gå rakt på mål och riskera en omvänd kontring, så valde man att hålla bollen lite grann och låta Bayern München få jaga boll istället. Och, med facit i hand så var det ju rätt, man vann den matchen 2-0, men hemma mot Stuttgart tror jag att man blåser på, och på tal om att blåsa på, Stuttgart är ett riktigt härligt svajigt gäng som spelar en offensiv fotboll, och det är väl så att anfallaren där, Gairasi, har väl också ryktats till United, va?
Ja, det känns som alla har gjort det.
Ja, men sammantaget så blir jag förvånad om vi inte ser tre mål här. Jag tror att Dortmund som sagt inte spelar cyniskt som man gjorde mot Bayern München, utan spelar offensivt, och då ser jag mål i båda ändarna, och det är väl också en sån match där man gärna sitter med tvåan. Det kan vara så att man spelar 1-2 över. Då tror jag att man har bra chans att klara sig vidare.
Väldigt viktig match också. Lagen står, Stuttgart ligger trea, Dortmund fyra, står på 57 och 53 poäng med Leipzig som jagar bakom på 50. Så en jätteviktig match i Champions League-kampen ska man heller inte glömma.
Verkligen, och stor överraskning då Stuttgart som ju ligger trea. Jag bodde ju i Stuttgart i mina ungdomsår, så har väl en liten förkärlek till den klubben i Tyskland.
Ja, min förkärlek är absolut inte till Leverkusen. Jag skulle se Manchester United möta Leverkusen, och allas rekommendationer var bo inte där, var där så lite som möjligt. Så det blev tre dagar i Köln, åkte in till Leverkusen, såg David Moyes Manchester United vinna med 5-0, och sen drog man ut i Kölns nattliv istället. Så det är min upplevelse
i Leverkusen. Det är rutinerat.
Exakt. Derby della Capitale mellan Roma och Lazio. Vi har pratat om att vi kikar på överspelet där. Lockar till 36% om vi kollar sträckningen. Vilka ser du som favoriter? Roma står i cirka 50%. Är de rättmätiga favoriter, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Lite för stora. Handlas till runt 220-225 på oddsmarknaden. Så lite för hårt spelade till 50%. Men superviktigt då med Dybala tillbaka. Så det är ju inget snack om att Roma ska gälla som favoriter.
Och avslutningsvis, sista matchen på kupongen är Empoli-Torino, där Torino ganska stora favoriter. Empoli enda sträckade till 14%. Här ska jag villigt erkänna att jag har jättedålig koll, så här har du fria händer och förklara för mig vad jag ska sträcka.
Nej, men har vi hyllat många av de andra matcherna och pratat om offensiv fotboll, så är det väl tvärtom här. Två defensivt tyngda lag, eller två lag som prioriterar defensiven. Jag tror att under 2,5 är ett bra tecken att spika här.
Jajamensan. Det var allt för idag. Precis som vanligt gör vi Spelpodden tillsammans med våra vänner hos ATG. Ni hittar spelen vi har pratat om, de här andelsspelen som både Rule Britannia, Toto Svenskan och du och Wilbacher kör via Toto Live på atg.se/toto. Du har även lite det hästandelsspel, misstänker jag, den här helgen?
Ja, det är värt att nämna, för det är 37 extra miljoner som flyttas in i potten. Jag hade själv en klang- och jubelföreställning förra veckan och fick in samtliga fyra andelsspel och god återbetalning till de som tog rygg. Så vi har ett nytt försök, det är jackpot igen. Vi ska till Åby, det ser ganska öppet och svårspelat ut, det gillar vi. Så köp gärna en hästandel eller spela själv. Det är en väldigt fin omgång på lördag.
Det tycker jag verkligen att ni ska göra, och sen får vi även passa på att pusha för nu på nästa onsdag blir det ju alltså den, vilket datum? Den 17 april då du kommer.
Den 17 onsdag som jag har beordrats komma upp till Kungliga huvudstaden.
Exakt, då blir det ju en kväll tillsammans med ATG där det är andra Champions League-mötet, returmötet, och det är om engelska lagen, det är Bayern München mot Arsenal och det är Manchester City mot Real Madrid tillsammans med en fullmatad hästomgång där ATG kommer upp, Wilbacher är där, Freddy Arnesson är där, Svanemar är där och du kommer även upp, så det rekommenderar vi såklart att boka biljetter till, finns på Twitter via Totosvenskan bland annat. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att spela, och har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hans. Jag önskar dig en trevlig helg, Daniel, så hörs vi av helt enkelt.
Stort tack för det. Jag önskar det till dig och alla som lyssnar. Ha det bra. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.